Niklas Andersson, välkommen till Öppet sinne.
Tack, välkommen tillbaka, för jag har varit här tidigare.
Det var precis det jag skulle säga efter. Jag skulle precis säga att du har varit här.
Jag ligger steget före dig.
Ja, jag märker det. Härligt.
Yes, jag ska passa på att välkomna dig till min YouTube-kanal, för vi spelar in samtidigt.
Ja, tack så mycket. Jag kommer inte synas i bild, så som jag har förstått, för att din regissör, han jobbar bara en väg.
Ja,
så det är all eyes on Andersson.
Han är mono.
Mr. Kiro-expert.
Exakt.
Men du, det har ju hänt jättemycket sen du var här sist. Du var med i avsnitt 44, då hette podden Inte öppet sinne, den hette Paul Ulberg podcast.
Just det.
Idag heter den Öppet sinne. Du hade ganska precis startat ett konto och var väldigt så här fascinerad över att wow, jag har på väldigt kort tid fått cirka 4000 följare. Och det är väldigt fort. Och idag har du
67 000.
Ja, och det har väl knappt gått ett år.
Ja, det har gått ett år.
Det har gått ett år.
Ja, lite mer. Ett antal år har det gått. Ja, det är ganska fort.
Ja.
Men det har stagnerat nu.
Ja.
Nu börjar det droppa ner.
Ja.
Jag måste göra om och göra rätt.
men liksom, alltså, jag gillar ju din idé. Vi pratade om det lite här precis innan vi satte igång. Du, alltså, vad är det du gör? Du får förklara själv egentligen. Vad är ditt content på din Instagram?
Ja, alltså det jag gör är basic. Jag delar med mig av olika övningar i både prehab och rehab-syfte. Enkla tips för liksom min grej är så här, enkla lösningar på smärtsamma problem. Det kanske inte alltid är så enkelt, men det jag gör är liksom så här, små enkla knep som jag kanske gör med patienter och såna här, som kan hjälpa folk att bli av med lite spänningshuvudvärk eller stelhet i någon axel eller lite så här. Så att, det är ganska blandat, så mycket krossa myter också, för jag är så jävla trött på allt skit som är där ute.
Myter ska vi krossa.
Ja. Så att mycket det. Sen tycker jag att med tiden så har det ändrats lite vad jag gör. Förut var det mycket så här, det här är bra för tennisarmbåge, det här kan du testa för ryggskott och sådär. Så nu är det mycket allmän träning, typ den här övningen är jättebra om du ska träna framsida lår, toppen för dig som kanske har lite ont i knät eller så här. Så att jag är lite mer, jag har lite mer öppet sinne kanske nu. Det är nog lite bredare just nu än vad det var tidigare. Det var mycket probleminriktat. Nu är det lite mer allmän träning också.
Mm.
För att det är ofta där många, det skiter sig för många. Och att de gör kanske lite för mycket eller något tokigt eller sådär. Så att lite där är jag med och pillar.
Vad har du fått för reaktion? Uppenbarligen bra eftersom att du har mycket följare. Men vad säger folk till dig? Vad är reaktionen från den personerna till dig?
Alltså det är egentligen bara positivt. Jättepositivt. Många har blivit hjälpta med så här problem de har haft i liksom, men 10 år ibland. Och det är så här, det låter helt sjukt, för att du delar en liten, jag testade den här övningen, jag gjorde den och så här, nu har inte ont längre.
Mm.
Och då blir jag så här, men vad har du gjort i 10 år? Liksom. Men det är ju fantastiskt, det är jättebra. Många gånger så är det ju inte just att jag har någon så här hittat på en egen övning som är bra så, utan det är mer att jag förmodligen kanske får folk att testa lite, att röra på sig mer, att kanske inte, att våga lite mer. För jag pratar mycket om det här med att smärta inte alltid betyder att du är skadad. Det behöver inte vara farligt, utan det är liksom det är en varningssignal. Och från och med att du får den här varningssignalen till att du faktiskt blir skadad, det är ett ganska stort spann där. Och det kan vara okej ibland att det faktiskt gör lite ont när man gör saker och ting.
Mm.
Så att det är nog det, och många säger väl kanske att de tycker att de får liksom lite hopp igen, och att så här, men du visar det på ett så enkelt och avdramatiserat sätt, så att nu till och med jag som är 60 år och överviktig här vågar gå till gymmet och testa något liksom, för att du har sagt att så här ska man göra, och då kan jag säga att du har sagt det, ungefär sådär. Och jag tycker det är jätteroligt, så att och det här är blivit något då som jag brinner väldigt mycket för nu, att hjälpa människor som jag aldrig träffar på distans. För det är ett problem ute i landet. En del, jag brukar säga, knata iväg till naprapaten eller kiropraktor någonting och be dem kolla på det där. Jag bor i Hoting. Jag vet inte ens var det är någonstans. Liksom. Har ni någon vårdcentral? Det är så här 10 mil. Så ditt tips är jättevärdefullt. Så här, och då tänker jag så här, men då gör jag så mycket jag bara kan. Så jag försöker fånga upp allt och alla liksom, och bara bidra så mycket som jag kan via sociala medier egentligen. Det är skitkul.
Ja. Ja, men det funkar ju. Jag vet ju att det är fler från min sida också som har börjat följa och verkligen har uppskattat det du gör. Mm. Och jag tror lite det här också, grejen är att du gör det på svenska. Ja. Som vi pratade om också innan, och du sa ju det, att det är cirka 5% som inte pratar svenska som följer. Men fan, det finns så många andra som gör det här redan på alla språk egentligen. Men
ja, verkligen.
Jag tror det är bra att det finns en här i Sverige, och jag vet ingen annan riktigt som gör det här så som du gör, i alla fall på svenska.
Jo, det finns några. Det finns en kille som heter Naprapat Marcus. Det finns ju han, Naprapat Jonas. Vi skiljer oss ju lite åt allihopa. Liksom, så.
Ja, men ingen, alltså så här, jag följer Jonas och dig. Ni gör liknande saker, men du pushar ut content mer. Mycket mer content, mer vad ska man säga, alla möjliga typer utav saker. Mm. Jonas delar lite då och då. Han är nog... Jag gillar Jonas, jag tror att han har den här smarta strategin, inte för mycket sociala medier. Ja, du jobbar tvärtom.
Ja,
du kör ut jättemycket.
Jag bara matar.
Ja.
Ja.
Hur pallar du?
Det är en fråga jag får ofta. Hur orkar du? Du har två ungar, och sen har du det här, plus YouTube-kanalen och sen kliniken. Och, planering. Jag kan säga så här, att skaffa barn, det var det som gjorde att jag egentligen började lära mig att planera och hinna med saker. Så att jag har liksom som ett strikt schema som jag följer. När jag går upp, vad jag gör då. Alltså jag har liksom en plan från det att jag vaknar till att jag går till toaletten, vad jag gör då. Och under tiden kaffet kokar, vad jag gör då. Och, och jag trivs jättebra med det. Och sen har jag avsatt tid för familjen och sådär, mellan vissa tidpunkter. Och det är från det att jag hämtar dem på förskolan till klockan 8 tills de ska gå och lägga sig. Sen efter det, då börjar jag jobba igen.
Mm. När går du upp på morgonen?
5. Och det
är inte 17.00 då alltså?
Nej, det är 05.00 morgon. Men jag tycker det är skönt. Jag är van med att göra det. Jag går och lägger mig vid 10. Så jag får den sömnen som jag känner att jag behöver. Och det går snabbt inte snabbt. Jag bor ute i Haninge. Så att det tar en liten, för de som bor i Stockholm vet ju vad Haninge är. Men det tar en liten stund och tar 45 minuter att kanske komma till jobbet. Och vid den tiden så är det ganska snabbt då. Med tanke på att det är rusning och så blir det rätt tjockt. Och jag brukar börja 7 med patienter. Nu är det inte så. Nu börjar jag 8 eftersom jag måste lämna kidsen nu. Frugan börjar jobba igen. Så att, då 5 är bra. Då hinner jag hinner på bussen på vägen in. Så svara på lite mejl, svara på lite frågor, lite DMs och sådana här saker. Skriva texter till olika inlägg. Sitter på bussen till tunnelbanan. Jag måste göra någonting med tiden liksom. Och ibland så läser jag på om saker. Så jag är medlem i lite olika sådana sidor där man får studier levererat hela tiden. Så här, färska studier på saker och ting och reviews och sånt där, så att jag kan hålla mig uppdaterad och så här. Jag känner att det är viktigt att jag säger så mycket rätt saker som möjligt när jag når ut så här till människor.
Finns det någon studie som du har läst nyligen som har lämnat dig med en riktig sån här aha-upplevelse? Behöver inte vara nyligen i och för sig, men...
Nej, jag återkommer.
Ja.
Bra fråga. Jag återkommer. Måste fundera på den här.
Ja. Alltså, jag vet inte om du kommer ihåg, men när vi... Så här, jag skulle ha sagt det här direkt också. Niklas var med i avsnitt 44. Lyssna jättegärna på det, för det finns ju också en historia mellan mig och Niklas också. Vi är ju vänner sedan långt, eller inte långt, men x antal år tillbaka. Tränade ihop, street workout, barmaffia var grejen, vi hängde i parken. Och just nu säger du att du går upp vid 5 på morgonen. Jag vet inte om du kommer ihåg, men varje gång folk ville träna vid 9 i parken så var jag så här, men kan vi inte ses vid 10 eller 11 istället? Jag är ju lite trött. Så för mig är det ju coolt att du pallar upp. Jag orkar inte upp så där tidigt.
Nej, jag hade gärna sovit till 9, men jag vaknar nu för tiden automatiskt 6 om ingen väcker mig. Alltså även på helger. Det sköna då är att jag kan ju ligga kvar och dra mig liksom. Men nej, jag trivs väl. Jag har gjort det länge, jag tror det är det. Det är aldrig skönt att gå upp 5 egentligen. Men jag är van med det nu och jag tror jag är lite morgonmänniska. Jag menar 05.15 så står jag och kokar ett kaffe och gör någon så här typ rörlighetsövning i köket och filmar den.
Ja,
för att det är då det finns tid.
Men hur hinner du med din egen träning? För jag vet att när vi pratade sist, jag vet inte om det var med i podden eller om vi bara pratade före eller efter podden, men då var det just det att ibland kan det vara lite knepigt att få till sin egen träning. Hur har det gått med det nu med tanke på planering?
Yes, det jag har gjort är att jag har bokat in det i kalendern. Så där jag vanligtvis hade patienter har jag nu bokat in träning. Så jag har i alla fall 2 träningar i veckan med en kollega. Så vi börjar måndag morgon med träning och sen avslutar vi fredag eftermiddag med träning. Däremellan så försöker jag boka in. Och gärna vid lunch eller tidigt, 7. Mm. Om det finns möjlighet.
Patientuppsving som du började med SLS Niklas och Kia-expert.
Ja, det skulle jag säga. Nu är det inte riktigt lika mycket tryck. Men jag är inte heller lika tillgänglig som jag var innan. Men när jag började så märkte jag att ett riktigt uppsving. Varenda en så här, jag följer ju dig. Och jag tänkte, du såg någonting med en axel och jag har en axel. Och så här. Och det är jättekul. Det är rätt roligt för att när de kommer, då har de inställningen att nu ska jag få något att jobba med. Mm. Och det gillar jag. När de inte tror att jag ska så här, göra något magiskt med mina händer och så ska det bli bra. Utan de måste förstå att okej, jag behöver jobba med det här själv. Vad som händer här inne under en timme är liksom inte lösningen på mitt 5-åriga axelproblem. Och det är faktiskt riktigt skönt. För annars brukar allt börja där med att de säger jag har det här problemet och jag har varit hos 10 stycken och hur ska du lösa det här? Och då måste man börja liksom i den ändan och försöka få dem att förstå att det är de själva som kanske måste ta tag i det här mer, men med min hjälp. Så. Och det tycker jag att det har jag väl förmedlat ganska bra då via sociala medier och tycker när de kommer så känns de liksom där redan och det är otroligt skönt. Liksom. De vill, jag tänker att jag ska få några övningar nu att jobba med. Och det är perfekt. Det är riktigt bra. Så får de liksom jobba med det här själv och så träffar jag dem mer sällan. Mm. Jag har alltså bättre resultat med folk nu än hur jag jobbade innan när jag var mer manuellt inriktad och gjorde alla manuella tekniker man håller på med. Man trycker, man klämmer och man drar och stretchar och håller på så här. Jag träffar folk färre gånger och jag har minst lika bra om inte bättre resultat.
Det roliga att du gick in liksom på min nästa fråga lite där och det är så här, hur har ditt synsätt på kroppen förändrats? Vi säger bara de senaste 1-2 åren.
Ganska mycket ska jag säga, eller väldigt mycket. Jag är extremt ödmjuk inför kroppen och hur den fungerar kan man säga nu. Från att, du vet, när man börjar plugga så tycker man att nu börjar jag få cool, nu kan jag det här. Och nu är jag så här, jag vet inte. Det mesta vill jag svara så här, man vet inte, förmodligen så här vill jag svara på typ alla problem. För att jag kommer bort lite grann från det här med att det ska vara svart på vitt. Allting är verkligen en gråzon och det är inte så lätt. Jag har en liten låsning i ryggen. Så här, det finns inga låsningar, det är en upplevd känsla. Behöver man ta hand om den? Om jag ändrar ditt synsätt på vad det är du har, har du då samma problem? Alltså, det finns så många sätt att tackla olika problem. Eller så kan man bara gå på och bara dunka på den där och så tycker de att det är frid och fröjd. Men det behövs inte alltid, har jag kommit underfund med. Allting som jag gjort tidigare behöver jag inte göra. Det finns andra sätt att tackla problemet. Och då är det verkligen det problemet man tror att det är då. Är du med på vad jag menar?
Ja,
jag tycker det där är jäkligt kul. Så jag tror jag sa förra gången att jag liksom lär mig hela tiden. Alltså jag känner att jag ständigt får nya insikter och sådana saker. Jag är fortfarande där. Men jag är bara mer osäker nu. Det kanske låter som att jag är extremt säker när jag säger och snackar om saker och ting. Och så här, men jag är säker på att jag är osäker.
Men det tycker jag är så att det kan man se genom allt, att desto mer man lär sig, desto mindre inser man att man egentligen vet. Och jag tror att det är rätt väg till lärdom. Det är när du börjar förstå grejer och förstå att det finns fortfarande så jävla mycket som jag inte har en aning om. Ja. Jag tror att de som ofta sitter med alla svar, bara, så här är det, det är så här, så, då är man inte heller redo att titta på annat och se andra möjligheter, utan då är det bara, jag ska trycka min knog i din romb och så kommer det bli skitbra. Ja. Sen kan du fortsätta sitta som du har suttit i alla år. Det kommer komma tillbaka och då kommer du in igen och så trycker vi igen och så gör vi sådär x antal gånger per år när din smärta uppstått igen, för att vi har inte ändrat på ditt beteendemönster.
Nej, exakt.
Det är det.
Och jag har ju en gång i tiden varit sådär att det här är vad problemet är, och så har jag blivit överbevisad. Alltså jag har läst saker och så har jag kommit fram till att såhär, så där kan jag inte säga. Mm. Och det är en jobbig känsla när du liksom, när du vet att okej, 4 års tid har jag gått och sagt det här och det stämmer inte. Och så är det ju lite grann i min bransch och i väldigt många branscher, att det utvecklas hela tiden, vi vet mer och mer och mer. Men och ska jag säga det, Det gör mitt jobb mycket, mycket enklare kan jag tycka. Men också svårare, för att många vill ha det här svaret. Och jag vill inte ge dem det, eller jag vill få dem att förstå att det inte är så jäkla enkelt jämt. Och ibland kanske det är det. Så att, nej, det är för att knyta ihop säcken så det har hänt mycket i huvudet på mig de senaste åren.
Ja, men det förstår jag. Det som har satt galler i mig vad gäller just smärtor, det är den här, har jag ont i axeln för att det är någonting fysiskt, eller är det för att jag kanske går runt med stress? Är det någonting annat som gör att jag går runt och har ont?
Mm.
Och det var verkligen en så här, ett synsätt som har snurrat till i min skalle x antal gånger. Alltså, okay, varför går jag egentligen och känner det som jag känner just nu?
Mm.
Och det är ju sjukt. Det kan inte vara lättare för dig att lösa den gåtan.
Nej, alltså skickar du en människa på en MR och som inte har ont någonstans, så kan du få tillbaka massa svar. Det finns diskbuktningar och det är någon spinal stenos, alltså förträngning i kanalen och massa annat trams, eller trams, men massa annat skit helt enkelt i ryggen. Och de har inte ont i ryggen.
Mm.
Tror du de får ont i ryggen när de får se allt det här på bild?
Direkt.
Ja, men många. Mm. Jag har ett sånt exempel som jag pratade om det här om dagen. Jag gjorde en ultraljudsundersökning på min egen knä för att visa hur bra brosk ska se ut. Och så såg jag att så här, det där var ju slitet, och min kollega, han brast ut, han skrek, Tobbe, du har ju träffat Tobbe. Mm-hmm. Han bara, du har ett riktigt risigt knä. Och du vet, vi satt där och garvade, och så sa jag till mig själv, jag kommer att ha ont i knät imorgon. Och jag vet ju då om hur det där kan fungera. Och jag vaknar dagen efter och tycker att så här, jag känner fan av knät alltså.
Mm.
Och det gör jag fortfarande, nu har det gått ett par månader, jag har fortfarande... är fortfarande ont i knät. Nu det blir bättre och bättre nu när jag kör lite tyngre styrketräning. Men det är för att jag intalat mig själv så jäkla mycket att styrketräning, det är precis det som kommer vara lösningen. Och det är det många gånger.
Mm.
Inte just styrketräningen i sig, utan att du gör någon form av belastning som du svarar bra på.
Jag har ju, du vet själv, vi är ju starkare i vänster sida än vad jag är höger sida, är ojämn, och jag har ju varit inne på behandlingar hos dig också. Jag har senaste 2 veckorna gått över och kört otroligt mycket ben.
Mm.
Börjat experimentera väldigt mycket med liksom allt från sumo squats, sumo mark, alla möjliga vinklar på fötter och allting, och mycket enbensövningar.
Mm.
Och det börjar bli bättre.
Mm.
Jag märker just när jag kör sumo squat att jag är mycket rörligare på till exempel att gå ner djupt, så jag är rörligare på vänster sida än vad jag är höger. Däremot kan jag vara otroligt mycket rörligare på höger vad gäller andra rörelser.
Mm.
Och det känns som att det är på något vänster också som stoppar upp min kropp. Men jag vet fortfarande inte om problemet kommer från vänster sida eller höger sida.
Finns det överhuvudtaget ett problem?
Jag tror att det är någonting som sätter ett galler. Och det är det jag menar med att jag vet inte om det är mitt huvud som sätter problemet. Är du med? Som skapar problematiken, eller om det är en fysisk...
Om du tänker så här, om du tänker att du inte körde marklyft och grejer och experimenterade med att träna benen, och då någon frågar dig så här, har du ett problem? Nej, skulle du svara då. Du skulle inte ens veta om att du har en ojämnhet, vilket från första början är normalt. Alla är väl liksom, det är lite snett, det är inte ojämnt och så vidare, det är helt normalt. Men du märkte att du inte, eller du märker en skillnad när du gör någon form av belastning som kanske är ny eller liknande. Och då är det ju inte så att du är svagare på en, alltså ja, du kanske upplever dig svagare på en sida, men det är inte ett problem egentligen. Problemet är att du gör en ny övning där du upplever att du kanske drar ojämnt eller att du är ojämnsidig. Det kan du träna upp, det är fortfarande en ny övning. Hade du varit riktigt duktig på marklyft och sumo och lyft och allt vad det var, och sen börjar märka att nu är jag ju helt, jag tappar kraft på den här sidan, jag orkar inte att göra en sån ändring, då tror jag att du har ett problem med att det är någonting. Men när du är ny i något, då är du ny i någonting. Då kommer du märka att det finns ojämnheter i kroppen. Men de ojämnheterna är ju liksom extremt vanliga. Och som du sa, i andra övningar så kanske du känner att det är lite annorlunda, att du inte har den ojämnheten riktigt.
Jag känner den egentligen hela tiden.
Ah, okay.
det gör jag. Men det är bara att den blir väldigt uttalad i vissa lägen, och det är därför jag har börjat göra det mer. För jag känner att då pressas det där till på ett vänster, och att det känns som att jag blir jämnare av att jag... Men det är som yoga. Är du orörlig, då är det där du ska vara länge. Ja. Är det till exempel en benövning som är lite knepig för ena benet, och försöka göra den lite mer för att få till den precis som vänster. Alltså det är muskulär skillnad, den är synlig.
Mm.
Man känner den både över låren och baksida lår, och till och med rumpan. Och, så det, Men, och jag vet inte vad det är. Jag undrar om det är så här, för mig så här spekulerar. Fan, jag kanske har snedbelastat under många år när jag har tränat. Kanske någonting är ju som har gjort att jag är underutvecklad på ena sidan. Underutvecklad, alltså...
Ja, samma sak.
Ja.
Jag är mindre på höger sida.
Ja.
Mindre bröstmuskel, mindre biceps, ja. Mindre lår. Alltihopa är mindre.
Det betyder att jag har en SLS-Niklas-kropp.
Du har min
den
kropp.
Är perfekt.
Ja, det är så. Och jag kommer ihåg, min farsa, alla hade väl, eller många har haft sin pappa som idol när de var små, möjligtvis. Jag hade det och han tränade mycket och så här. Och så sa jag till honom att jag upplever, det var någon gång i tonåren, ja, men jag har lite större muskler på vänster sida än höger sida. Och så här, han bara, men det har jag också haft. Så här. Och då var jag bara, okej, okay, då är det okej. Okay.
Mm.
Då fick jag det okej. Okay. Så det har aldrig varit ett problem för mig.
Nej.
Men om någon hade påpekat så här, ja, det är konstigt, så ska det nog inte vara. Då finns det en möjlighet att det hade blivit ett problem för mig framöver, för att så här, det har jag blivit intalad.
Mm.
Så allt det här, det, ja, det här finns närvarande hos väldigt, väldigt många människor. Alltså att man har ojämnheter och att man är väldigt oliksidig och så. Och det är farligt att, eller farligt, det är dumt och tro att det är orsaken till att man får ont och sådana saker. Det blir ju såklart ett problem att du känner att du belastar liksom fel. Men om du får en nackspärr, att dra kopplingen till att det är för att du är svagare på vänster sida eller höger sida, det kan man inte riktigt göra, eftersom man vet att folk får en nackspärr oavsett hur ojämna de är. Liksom. Är du med där? Så... Du är sned, Paul.
Mm,
och var glad för det.
Ja.
Du är helt unik i din kropp.
Jag tror att grejen är också att det har varit två tillfällen då jag har känt att jag har blivit jämn just när jag har tränat, och då känner jag att jag får exakt samma kontakt i båda benen. Det är det som går och nöter lite. Men jag måste bara ta upp en grej när du nämner nackspärr. Jag vet inte om du kommer ihåg, för backa bandet några år, det här var väl första gången jag insåg att jag har åkt på en riktig influensa i hela mitt liv. Jag skickade dels en bild i vår barmafia-chatt. Ni hade otroligt röda ögon.
All right.
Jag hade 40 graders feber, och säger du, Paul, du har en ögoninflammation, för så där ska man inte se ut. Och sen skriver jag till dig också, kan man få ryggskott utav influensa?
Ah.
Och då säger du, ja, men det kan man.
Ah.
För jag hade ont alltså i varenda led i fingrarna. Jag fick ryggskott, jag fick en ögoninflammation, jag var snorig, jag hade ont i halsen, jag tror jag hade 40 eller 41 graders feber.
Mm.
Jag sov där, jag höll på att grina i sängen, jag har aldrig haft så ont i min kropp. Och där insåg jag att jag har aldrig hela mitt liv haft en influensa förrän den här gången. Alla andra gånger jag har påstått att så här, jag åkte på influensa, nej Paul, du hade åkt på lite feber.
Ja.
Men det här är något som jag inte tror att många vet. Just vad är det som gör att man kan få ett ryggskott av en influensa eller sjukdom?
Jag tror inte riktigt att man vet varför.
Nej.
För att det inte alla som får det heller. Men man blir liksom centralt mer känslig när du åker på ett virus. Och det är ungefär som folk som har knäskador eller artros och sådana här saker. De kan uppleva att de har mycket mer ont när de åker på ett virus eller så och blir sjuka. För att man blir mer känslig under den perioden. Det är jättevanligt. Gamla skador kan göra sig lite påminna och sådana här saker. Och jag är faktiskt osäker på varför det är så. Jag tror inte riktigt att man vet 110% varför. Man har nog lite sådana här aningar om vad det kan vara.
Det vi däremot kanske vet är att det är inte ovanligt.
Exakt, det är vanligt. Det är många som beskriver just det. Eller så här, jag har haft mycket hosta och sen nu känner jag mig stel i bröstryggen och sådana här saker. Du har liksom hostat, du anstränger ryggmuskulatur och lungor och allting jättemycket under en intensiv period. Inte din kropp van med. Det är klart den kommer bli påverkad. Då kan man säkert uppleva låsningskänsla.
Känsla. Nej, det var vidrigt alltså.
Ja.
Jag kommer ihåg att ligga så dåligt. Sen bara, fan, jag kan inte ens röra ryggen, jag kan inte vända om. Så vad jag än gjorde, allt gjorde ont.
Nej, jag hade ju en kille som jag tränade lite med. Han har haft mycket ryggproblem och ljumskproblem och sådana saker. Jag har styrt upp hans träning lite sådär. Han åkte på en liten så här setback, får man säga. Han fick lite ont i ryggen. Så sa jag, men gå till Sebastian och så. Det var helg. Sebastian jobbade helg. Sebastian tog hand om honom, gjorde en jättebra undersökning och så vidare. Och den här killen tyckte då att så här, men nu mår jag mår jättebra. Hoppar upp från bänken, ska knyta skorna och kom inte upp. Mm. Och Sebastian, du vet, han gör allt han kan där och så här. Men du, han kom inte upp. Han är helt liksom. De får ringa en ambulans. Och ambulanspersonalen kommer in och kollar på Sebastian och bara säger, vad har du gjort? Han bara och sen och så förklarade de läget, bara, nej, det blev liksom jättebra, och sen böjde jag mig ner och nu så han, de pumpade ju honom med morfin och grejer och körde in honom. Han låg inne över en natt. Alltså jag vet inte vad. Det, alltså så där blir det ibland. Jag har säger ifrån mig folk som kommer med ryggskott så där. Det är inte så mycket man kan göra jämt när de kommer med ryggskott. Och mer man får så här, jag tycker så här, när man åker på, för som du säger, du upplevde ju alltså bland det värsta du kan tänka dig. Du kom knappt upp ur sängen, säger du. Mm. Då blir man ju orolig. Oro, det är en riskfaktor för att du ska få mer ont.
Mm.
Så att gå iväg till någon som kan undersöka dig. Förvänta dig kanske inte att de ska lösa ditt problem, men få en undersökning där man kan utesluta röda flagg, det vill säga saker som faktiskt är farliga. Att det faktiskt har hänt någonting som du behöver liksom allvar eller tas hand om. Och få det liksom nedtonat. Sen är det som gäller det aktivitet och rörelse. Behandlingar kan ibland funka jättebra som smärtlindring. Men ibland kan man också gå på kanske för mycket, eller man gör någonting som faktiskt irriterar ryggen mer så att det får mer ont. Så det är väldigt svårt där att avgöra vad man ska göra. Så att jag brukar alltid, kommer någon med ryggskott så säger jag säger som det är. Om jag ska göra massa grejer, då kan det bli si eller så. Jag föredrar att göra en undersökning, utesluta att det är någonting, ge dig lite råd om vad du kan göra nu och så vidare. Sen kan vi höras vidare på telefon så får du berätta hur det går. Och så här, känner du att du behöver komma tillbaka hit, att du vill ha någon manuell behandling eller så, hör av dig till mig så fixar vi det. Men då har jag också berättat att så här, jag kan inte avgöra om jag kommer att kunna lösa problemet. Så, så att ryggskott det gillar inte folk.
Nej, jag har ju fått det två gånger. En gång fick jag det av träning, och då kunde jag ju förstå varför jag fick det. Jag kände ju när det uppstod. Men när man bara ligger i sängen och har legat några dagar och känner bara att bam, där låste sig hela ryggraden. Och det var, jag bara, det här, vad har jag gjort? Jag bara, jag har inte tränat.
Nej.
Men det är därför jag också kände att det är skönt, att det är bra att få ut den infon om att det kan även hända när man är sjuk. Ja. Nu kommer alla som har lyssnat på det här bli sjuka och få ryggskott.
Och få ryggskott för att de har haft influensa någon gång.
Precis.
Men det, då ska jag bara tillägga det, att ryggskott, det är totalt ofarligt.
Mm.
Men är du orolig, gå och få en undersökning. Mm. Dämpa oron. Upp och rör på dig.
Jag tänkte vi ska börja krossa lite myter, men innan det så vill jag fråga om det här som har blivit en liten YouTube-succé, Y-strap, när de slänger in den här, det ser ut som att man ska hänga sig och så drar de ut hela nacken i ett krack. Alltså, vad är det?
Ja, det undrar jag också.
Ja.
Om vi pratar om nackjusteringar överhuvudtaget då, det finns ju en myt om att det skulle vara totalt livsfarligt, att så här, det där får man stroke av och det är allt möjligt. Det finns alltid en risk med vad man än gör, att det kan hända någonting. Det finns dokumenterade fall på nackjusteringar, alltså att nackjusteringar har orsakat någon stroke, alltså att något plack har lossnat ifrån ett halskärl och åkt upp och fastnat och sådana saker. Men det är extremt få fall med tanke på hur många som får en nackjustering. Och så det är, jag skulle säga att nackjusteringar är väldigt lindrigt, men det finns en risk. Det finns en risk när du tar Alvedon och Ipren. Det finns en risk med att öppna dörren och gå till jobbet. Så att, så här, det finns alltid en risk. Sen är det oftast, om man går till någon som har en legitimation, alltså en ordentlig utbildning på just manipulationsbehandling och justeringar, då vet de oftast vad de gör. De har tekniken för det. Det är inte jättestora rörelser som sker, även om det känns som det och kanske låter som det. Så är det inte superstora rörelser, men det är snabba rörelser. Och det kan vara lite läskigt och så vidare. Det här, för att det man gör här är ju att man spänner fast som, det är inte en snara, men det är liksom någonting som fäster i bakhuvudet och sen runt under hakan. Sen har de som en, det ser ut som en sån här, du åker vattenskoter, en sån, har du tänkt på det?
Ja, verkligen, och jag tycker att själva anordningen ser ungefär ut som man sätter på en typ pitbull eller någonting.
Ja, exakt, den ser brutal ut liksom. Och sen så får de spänner fast benen på något sätt och sen så drar de bara rätt ut, ungefär som att de separerar, ska slita loss huvudet ifrån kroppen. Och så ser man då folk som så här, du vet, bara gråter och 20 år av smärta är borta och du vet, det borde det ena med det andra. Det enda som sker här är liksom en separation av lederna i nacken och hela vägen ner i bröstryggen en bra bit, skulle jag tippa på beroende på hur hårt du sliter. Vad det sen ska göras, alltså det är som att göra en sån justering på varje led fast samtidigt. Så det är bara en jättestor traktion. Jag kan tycka att den är ganska okontrollerad. med tanke på att det är ett redskap mellan dig och människan. Och sen så den kraften du har bakom när du drar, hur ska du kontrollera den ute efter den patienten du har på bänken? För det kan säkert, jag kan tänka mig att det är väldigt olika. Och det ska i en justering inte vara så jävla mycket kraft heller när man gör det liksom med händerna, utan det ska vara, det är mycket känsla och snabbhet i. Men så att jag kan tycka att, jag brukar säga att det där är närmast en hängning du kan komma. För det är ju lite det. Nu ligger det inte snarare så tätt in på halsen så att någonting går av. Men om det är någonstans det kan finnas en ökad risk för att det ska skita sig, så skulle jag tippa på att det är den typen av justering. Jag kan liksom inte se anledningen till att man vill utsätta sig för det där. Är det liksom värt att någonting ska skita sig? Har du så pass ont att det är värt att chansa på liksom att man får slita med rätt upp här nu? Alltså att man sliter sönder diskar och såna grejer, nej. Alltså ryggraden, den tål stryk. Det är ingen snack om den saken. Det tror jag absolut inte. Men däremot, har du något medfött fel som du inte känner till? Har du kanske varit med om ett trauma där man inte har hittat någonting som faktiskt bör tas hand om? Så man säger, nej men det här är ingenting, så är det faktiskt, du har en blödning, du har någonting liksom, så kommer den här kiropraktorn och tror att nu här ska vi dra en Y-strap liksom. Då kan det gå åt helvete. Så att jag vet, man får ju bara se klipp när det går bra med de här. Man får ju inte se de som det går mindre bra för. Och det finns ju många som får en vanlig nackjustering som sen blir livrädda för det. Tycker att de har fått mer ont och så vidare. Som jag pratade om tidigare, att man faktiskt irriterar mer än vad man hjälper. Och de tror ju då att det där är totalt livsfarligt att göra. Tänk om du får en Y-strap-justering första gången och får mer ont utav den. Då finns det en risk att du går runt i 20 år och tror att någon har separerat kotorna i nacken på dig för resten av livet och du är körd. Så att, jag tycker att det där...
Jag tycker det är så obehagligt.
Ja, jag tycker att det är jätteobehagligt. Och jag är lite ledsen över att de får kalla sig kiropraktor. Jag tycker det är jävligt tramsigt liksom. Mm. Det är oseriöst, faktiskt. Det är väldigt, jag tycker det är lite oseriöst. Det finns säkra justeringar. Alltså så här, väldigt skonsamma mobiliseringar och justeringar. Man behöver inte spänna fast någonting runt huvudet på någon, slita rätt upp. Det är så jävla ospecifikt och vårdslöst enligt mig.
Jag håller med. Och bara för att så här, bevisa att det inte är bra, så har du mer en Y-strap här idag som vi ska sätta på mig, så ska vi testa.
Ja.
Och om det här är sista avsnittet, då vet ni varför.
Men det här kommer garanterat fixa din snedhet.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Bara så du vet.
Och jag kommer bli bättre på matte också.
Ja, garanterat.
Ja, men vet du om folk gör det här i Sverige för alla klipp? Är det så?
Ja, jag har haft en patient som jag har sett på annat håll fått det här i Sverige, vad jag förstod det som. Helt sjukt.
Okej, men det är ingen du har behandlat efter, utan
jo, jag träffade den här personen efter.
Okej, och det är då på grund av bystrappen, om man får fråga.
Nej, det är, han överlevde. Ja. Men det verkar finnas i Sverige.
Okej.
Och det är många som har faktiskt frågat mig om jag gör den typen av behandling. Jag gör inte det.
Nej, för den känns extremt kontroversiell, och det är lite, när man tittar runt på YouTube, så verkar det ju vara väldigt kluvet ifall det är bra eller inte. Och...
Nej, det är så jävla onödigt. Justeringar, manipulation, alltså kiropraktiska justeringar och manipulation överlag har visat sig kunna ha en effekt på smärta, alltså minska smärta kortsiktigt. Så att jag brukar säga så här, behandling är som en Alvedon. Det ger dig ett litet fönster av mindre smärta där du möjligen kan börja göra saker som du tidigare har gjort ont och sådana saker. Så att det ger en liten lucka helt enkelt.
Folk som knäcker nacken på sig själva.
Ja, det är ofarligt. Alltså knakljudet är ju bara en separation, en tryckförändring i leden. Trycket byggs upp igen efter 25-40 minuter någonstans där. Sen kan du göra det igen. Så ja. Det är ju mer känslan av att det knakar som gör att folk tror att nu släpper och nu känns det skönt. Så det är lite placebo blandat med just knäppljudet där.
Vad är det som knakar? För jag gör den här ibland, sidorotationen. Ja. Då får jag ett litet knister-knaster. Liksom,
precis, det finns ju ledvätska i lederna. Och det blir som små gasbubblor som imploderar när du liksom närmar dig det här tryckförändringen. Så att själva knäppet är liksom de här gasbubblorna som imploderar. Mm. Det är det som knakar.
Du, vi ska börja med att krossa lite myter här nu. Mm. Jag blev Let's så glad go. När du la upp en av de här fantastiska videosarna på din Instagram. Folk som gymmar vet vad en hammer curl är, och när man är då i 90 grader så finns det folk som stannar där bara och så börjar man dra hantlarna utåt. Och det här har blivit, jag ser alla gör det här på gymmet. Jag vet att det inte fyller någon funktion, men nu när man har börjat se så många så har jag börjat ställa frågan till mig själv så här, har jag missat något här? Mm. Är det någon form av ny revolutionerande forskning som jag har missat vad gäller just att bara stå och rotera hanteln ut? Mm. För den här, jag tror att alla ni som gymmar, ni känner till den. Många av er tar de här hantlarna och står och gör de här övningarna. Men då frågar jag dig, liksom, vad gör egentligen den här övningen?
Med tanke på att jag har öppet sinne nu, så ska jag säga att jag vet inte. Nej, men du gör ju då en hammer curl. Det vill säga, du tränar lite armar statiskt. Mm. Sen roterar du ju då ut den här vikten åt sidan. Och då blir det ju direkt en axelövning då. Du utåtroterar i axeln. Problemet är att vikten, den går ju ner i golvet. Och musklerna som jobbar i din axel när du ska rotera, utåt till exempel, de kommer inte bli påverkade av den här vikten på något sätt. Utan ska du påverka musklerna i axeln när du gör den här rörelsen, då bör du göra samma rörelse fast ligga på sidan. Men då kan du inte göra båda armarna samtidigt. Men får du lägga dig, gör en hammer curl, lägga dig ner på sidan och sen rotera upp, då kommer du börja känna att du får motstånd när du roterar. För du får inget motstånd när du står och roterar ståendes på det sättet. Min mormor, hon fick den här övningen när hon skulle göra sin rehabilitering för sitt knä. Hon hade bytt ut en knäled. Då fick hon den, och hon skulle också stå på en boseboll samtidigt. Boseboll är ju den här halvmånsformade bollen som brukar vara blå. Så hon ska stå på den och göra den här övningen samtidigt. Det är ett hån. Alltså, det är ju hemskt. Vad ska det göra liksom? Men och det, då har jag ju fått det av en sjukgymnast. Men så här, man kan inte tro att alla är vettiga. Det är ju så alla branscher. Det finns mycket människor som gör grejer utan att tänka. Men det är ju en helt, den fyller noll funktion. Alltså, om du gör det för att värma upp, fine. Men jag ser inte, alltså, nej, du behöver inte ens ha vikter i händerna.
Nej, för det här har verkligen blivit en sån här typ följa John-lek. För det märks att en har gjort det, en annan har tittat. Och sen är det så här, alla gör det här som en uppvärmning. Nu har alla börjat göra det. Ja. Så den ena personen efter den andra står och gör den här övningen.
Ja, men det var lite som det här med knäböj. Dimitri Klokov, eller vad han heter. Det är någon tyngdlyftare från, jag vet inte, men han kommer från Ukraina, Ryssland, någonstans där. Mm. Han har någon speciell teknik, om jag inte minns det helt fel. Han står väldigt liksom utvinklat med sina fötter när han lyfter. Och sen tyckte jag att han poppade upp rätt mycket och blev så här, folk visste vem han var. Och sen tyckte jag att alla stod med fötterna ut när de skulle lyfta och köra. Och då började jag fråga, för jag träffade folk då. Och så här, men vad är det? Så här, när jag lyfter, jag får ont när jag gör så här. Och så står han så här, jag bara, varför står du så här? Ja, men Dimitri är så här. Du kan inte göra som Dimitri. Dimitri är så här, liksom topp 5 förmodligen i det han sysslar med. Du har tränat i 2 år. Du kan liksom inte bara sno någonting från någon på det sättet. Ibland kan man väl göra det kanske. Men när folk bara härmar. Liksom, och då kan det nog bli så att man börjar göra saker som inte riktigt passar en. Och då blir det tokigt. Tyckte man så här, men det här, han har blivit bra av det här, varför blir inte jag det? För att det inte passar dig.
Ja, för det där, just när du säger det, tycker jag är en grej som verkligen folk glömmer. För jag kan höra, hur ska man formulera det här då? Nya på gymmet, ge nya på gymmet råd. Mm. Typ, du ska köra marklyft, tänk på att vara rak i ryggen. Och man ser att personen har inte kapaciteten att få en rak rygg. Ja. Även om den här personen lägger sig på golvet så kommer det vara kurvatur. Mm. Så står de och envisar som att din rygg ska vara rak. Mm. Man har inte rörlig nog, eller
nej,
hon.
Nej.
Ja, du ska ha fötterna så här.
Det står så i boken.
Ja, men det är ju också det. Fan, vi är formade på olika sätt rent anatomiskt. Vissa personer kanske kan ha spikraka fötter och stå superbrett med benen ändå. Andra kan inte det. Och det är det här folk missar väldigt, väldigt mycket när det gäller just gymmet.
Yes.
Favoritmyt för dig att döda?
Att bålstabilitet är förebyggande för ryggsmärta, eller att man överhuvudtaget kan koppla ryggsmärta till dålig bålstabilitet.
Ja. Vilka gör det?
Det här kan man ju höra tränare prata om, andra kiropraktorer och naprapater. Men och det är en, och sen hållning. Att hållning, dålig hållning är en liksom orsak till att du får ont. Det stämmer inte heller. Jo, så här är det. Det man har sett när det kommer till bålstabilitetsträning för ryggsmärta, och då tror jag det är specifikt till ländryggsmärta, är att det har en liten effekt kortsiktigt på det. Men det är mycket grejer som har en effekt kortsiktigt. Långsiktigt så har det inte visat sig vara bättre än någonting annat. Så att ska det bli bra i din rygg, då liksom... För det, problemet är att många då säger så här, men du måste träna upp bålen, bålen är svag, när de får höra att du har ont i ryggen. Så bara, ah, hej Paul, vad är problemet? Ont i ländryggen? Ja, men det är för att din bål är svag. Nej, det är inte riktigt så. Hur kan bålen bara bli svag helt plötsligt? Den blir inte svag. Det här grundas i en studie man gjorde för väldigt länge sedan, där man kollade då på människor som hade ont i ländryggen. Och man mätte typ deras reaktionshastighet, eller vad det var, i transversusmuskulaturen, i magen. Såg då att folk som då hade... ont i ryggen svarade sämre, alltså de kontraherar mycket långsammare, det var någonting sånt där. Så kom man fram till att så här, aha, men svag bål, det är orsaken till att du får ont i ryggen, inte att så här, du har fått ont och har svårt att spänna. Det är inte tvärtom, vilket det förmodligen är. Så när man då har testat det här och sett då, som man har gjort i olika studier, att man har kollat på, någon får köra bålstabilitet, någon får promenera, någon får ett sockerpiller, någon får göra dittan och dattan och så vidare, så har man sett att det verkar inte finnas någonting som är bättre än någonting annat. Så därför blir det fel att säga så här, ja, men du är svag i bålen, du måste träna upp din bålstabilitet. Det kan absolut vara så. Men det finns väldigt många som inte kan göra plankan, som inte har ont i ryggen. Sen finns det någon som är gymnaster och har ont i ryggen. Skulle du säga till en gymnast att han har svag bål? Ja.
Det kan väl lika gärna vara, jag har ju lite ländryggsproblem titt som tätt, men jag har ju fattat att det ligger i att gluttarna är stela. Att det är nästan där kan jag få mer triggning i min ländrygg. Så fort jag sätter en boll eller börjar stretcha, då lättar det på en gång. Jag har ju stark boll, så jag menar, det går inte ihop.
Ja, och där är nästa myt. Ja. Att roten till allt ont kommer ifrån din stjärt. För det är också en sån här grej att man behöver träna upp sätet och specifikt mediusmuskulaturen och sådär. Och att din ländryggsmärta släpper på grund av att du trycker med en boll där, kan dels vara på grund av att du konkurrerar ut den smärtan som du har. Det kallas för gate control. Alltså du tillför en smärta som konkurrerar ut en annan smärta. Vilket gör att du bryter det där lite grann, och sen så upplever du att det känns mycket bättre i ryggen nu. Typ som att du har stukat foten, så drar du en slägga in i handen i din höger hand, så kommer du inte känna din fot så jävla mycket, utan det mesta kommer kännas ifrån handen. Det är gate control. Så det är lite det som händer. Det är väldigt mycket det som händer när man får en behandling också, och att det gör att det känns bättre, att du konkurrerar ut smärtan. Frågan är, det är det här som är det svåra. Det är inte så enkelt som att det är en orsak till att du får ont. Det går inte att säga så här, men det är för att dina sätesmuskler är spända. Det finns de som har hur spända sätesmuskler som helst, eller man så här, eller i alla fall upplever det som det, och har jätteont där man trycker, så man har inte ont någonstans. Jag har inte ont i någon axel. Rör man på min infra här, så bara strålar ut i fingrarna. Jag har inga problem med min axel. Så att det är jäkligt, jag har jättesvårt för att liksom hålla det så svart på vitt nu för tiden, för att jag vet att det är så jäkla olika.
Men är det så simpelt som att vi är individer då?
Jo, men det är ju det.
Min stela röv ger mig smärta där, men den andra stela röv ger ingen smärta någonstans. Det är väl som med mat och allt möjligt.
Ja, dels det. Och sen måste man också, tänka på att du har en massa biopsykosociala faktorer som kommer att påverka hur du uppfattar smärtan.
Så okej, det väldigt... där får ju du definiera för vanlig människa här nu.
Ja, men så här, du har haft ont i ett år i ryggen. Så vi säger att du har haft ont väldigt länge. Då vet man nu att det finns väldigt mycket olika faktorer runt omkring dig som kommer att påverka hur jobbig eller hur mycket smärta du upplever att du har, eller om du överhuvudtaget får ont och så vidare. Som en sak då, om du sover sämre, ja, men då finns det en möjlighet att du faktiskt kommer uppleva att du har mer ont i ryggen. Om du är mitt uppe i en skilsmässa och mår skit, eller är stressad över någonting annat, har en jättejobbig chef eller någonting, då finns det en risk att du kommer att uppleva att ditt ryggproblem är mycket, mycket värre. Så att jag träffar ju en del patienter, jag tror vi nämnde det här förra gången jag var här, Man sitter och pratar med dem, som det finns ett fall, jag tar ett exempel som är likt bara så att ingen ska känna igen sig här. Kommer in en patient, hon har ont i ryggen, ont i ländryggen, och ska göra en röntgen och är livrädd för strålningen. Hon har ont i ländryggen, det är det hon kommer för, men i 45 minuter av en timme pratar hon om strålningen i ryggen, om det ska ge henne någon form av tumör eller något sånt där. Tror du att den här oron och det hon har över det här, för att hon har då i släkten haft någon som har haft tumör och gjort mycket röntgen och tror att det är kopplat till röntgen då, och så vidare. Tror du att hennes oro över att göra den här röntgen som hon nu har gått och väntat på i 6 månader, tror du den kan bidra till att hon har mer ont i ryggen? Ja, det vet man idag. Oro är en sån grej som kan skapa mer smärta eller göra att du upplever smärtan mycket, mycket värre. Dämpar man den här oron så blir du kanske inte lika påverkad av smärtan i ryggen. Det här, jag ser sånt här jättemycket, och det är därför man måste verkligen, man tänker när någon kommer in, man får liksom inte se det som att så här, här kommer någon med en spänd sätesmuskel som jag ska trycka på och sen är det över. Man måste fråga lite mer. Om man verkligen ska gå på djupet så måste man liksom så här, men okej, du har ont där, du tränar sig och så. Hur mår du överlag? Så här, sover du bra? Liksom, hur känns det? Hur är livet? Ja, nej men så här, jag vill inte prata om det. Jag bara, okej. Du kanske inte kommer svara så bra på behandling. Kanske ska kännas bra i 2 dagar nu, sen har du ont i ryggen igen. För att din sambo är sjuk, dödssjuk. Eller något, alltså så här, det finns så mycket skit i folks bagage och det kommer att påverka dem fysiskt också. Det här är inget nytt alls. Och ja, det är just det här som gör det så klurigt, men också så roligt, kan jag tycka.
Ja, för jag fick en ganska lustig upplevelse när jag mediterade här för kanske en månad sedan. Ibland mediterar jag mer och ibland mindre, men här fick jag in en bra, lång, längre session av meditation. Jag har varit väldigt spänd i liksom axel och bröst och uppåt vänsterdelen av nacken en period. Men jag kunde ungefär känna cirka, en typ halvvägs in, så känner jag hur det bara slappnade av.
Gött.
Ingen manipulation.
Nej.
Utan bara,
det bara slappna av lite.
När man började koppla av så liksom bam.
Det
känner man det. Ja.
Det är grymt.
Men det är det som är speciellt med alla de här grejerna. Att ibland kan man stirra sig blind på att man vill gå och känna och ta. Men ibland handlar det om att en meditation kanske är mer värt än att stå och manövrera sin egen axel en hel dag.
Ja. Men sen, man får inte glömma vikten av att röra en annan människa. Och just att få det undersökt. Att någon i alla fall, om du har ont i en axel och du kommer till mig och säger, pratar om psykosomatik och biopsykosociala faktorer och järjar, och du bara, fan, ska du kolla om det är impingement liksom?
Mm.
Som är en annan grej man skulle kunna prata om, för det är inte riktigt alltid som man tror med det där. Men det tar sen. Om jag då istället för att bara babbla och säga så här, ta det lugnt, gå och träna, du behöver inte oroa dig, kör lite mindre, kör lite mer, whatever. Om jag då kommer du känna att du har ju inte tagit hand om mig överhuvudtaget. Det här var ju skit, nu ska jag gå till någon som tänker knäcka till här. Det är det jag känner att jag behöver. Men om jag istället hade då så här, okej, vart har det ont? Jag har ont där. Känt, klämt, gör ont när jag gör så här. Nej, gör ont här. Där. Okej, fan, du är där. Det är den här muskeln. Vi gör den här rörelsen så här. Om du, när du får det ger dig, vad ska man säga? Vad skulle du säga att det ger dig? Om när jag ger dig det. Ett lugn kanske?
Ett litet knäck?
Nej, men så här, den undersökningen. Om jag gör den undersökningen på dig, känner och klämmer och är där, och sen kommer fram till att så här, du kanske inte behöver knaka till här på.
Mm.
Du kanske behöver göra om lite i din träning. Eller du kanske behöver byta arbetsuppgift. Steka pannkakor med höger armen hela dagarna med ett gjutjärn. Så här, du kanske behöver träna upp den här mer. Du kanske inte behöver det här knäcket. Men i alla fall, man får inte underskatta själva undersökningen och att gå på och röra och så här. Det kan låta ibland som att jag tycker att jag behöver inte röra en människa, jag behöver bara prata med dem. Det är inte riktigt så, men man ska inte underskatta den här kontakten, den är väldigt viktig. Jag tycker undersökningar är väldigt viktig också.
Ja, men så är det ju. Sen tror jag väl också lite som du är inne på det här. Det gäller ju att byta sina mönster, lite det vi pratade om tidigare. Att få en behandling och sen fortsätta göra exakt det du har gjort hela ditt liv, då kommer det tillbaka. Jag tror att förändringen är, ja, men du kan inte bara gå på en diet och sen när den är över så ska du börja käka allt skit igen.
Nej, nej.
Utan det gäller att också göra förändringar för livet, och då kommer vi in på allt med rörelse och hela den biten. Och det är väl där jag tror att varje gång jag går på någon behandling så försöker man ju ta med sig någonting och göra någon form av förändring. Och som du sa, det här med dålig hållning, för det är också något jag hör att folk säger, ja men typ när du går så behöver du dra in hakan mer, sänk huvudet dit eller gå med ryggen sådär, men det gör ju också, då går du ju och spänner dig.
Ja, exakt.
Då lägger du till en annan typ av spänning och sen kommer ju folk få en ny smärta, så det känns som att folk, jag har hört den där jättemånga, ja men tänk lite hur en general går och går uppspänd, fan gör du det hela dagen så då har du ju byggt 15 nya låsningar i kroppen bara av att koncentrerat gå runt. Jag tycker det bästa tipset jag fick, det var att gå avslappnat och försöka att bara kroppen ska få åka med i rörelsen av att du går.
Gå.
Mm. Gå mycket bara. Och släpp ut. Man ser rolig ut, man ser ut lite som McGregor's Billion Dollar Strut.
Men ja, men den är rätt schysst.
Det kan bli skönt för kroppen på sikt.
Ja, nej, men bara, alltså, om man bara tar bort allt vad studier och forskning säger om det där, så kan man i alla fall, kan man ju tänka att det finns ju väldigt många människor igen som har vad man upplever som dålig hållning, så här ostkroks, ostbåge i rygg, som inte har ont. Mm. Sen finns det de som har jätterak och fin rygg, man ska säga, och har jätteont och tvärtom. Så att det är så här, nej, man kan inte säga att dålig hållning eller böjd rygg är en orsak till att man får ont. Kanske för dig att det är det, men överlag nej, man kan inte säga så. Mm.
Har du några fler myter? Är det någonting mer?
Ja, men nerver som kommer i kläm.
Mm.
Oftast är det inte någon nerv som är i kläm. Nerver kläms hela tiden, de tål det. Det är när man kanske får någon diskbuktning eller diskbråck och du trycker på som det verkligen klämmer, då har du ibland symptom som känselbortfall, extrem smärta, tappa styrka och sådana här saker. Ganska ordentliga symptom. Men vanligtvis så är det muskelsmärta, ledsmärta och sådana saker som kan referera, det vill säga att det kan stråla och sånt där. Så att saker och ting är lite skapt för att klämmas på. Likadant senare som min pinch, men jag pratade lite om min pinch med axeln. Ja, men du nöter för mycket här uppe, om du lyfter upp armen, så nöter du på senan här under och då får du impingement. Så är det inte riktigt heller. Det där är, man har sett, nej, vi ska inte prata om studier, men men det är inte riktigt så enkelt. Saker och ting kan klämmas på. Jag brukar dra biceps som exempel. Varför får du aldrig skador här? Du böjer ju det här hela tiden i armen. Mm. Hela tiden. Det är gjort för att böjas på. Så att saker kläms inte, nerver kläms inte bara hela tiden. Eller de kläms, men de tål det.
Rulla med nacken ska man inte göra.
Nej.
Det var någonting folk sa väldigt mycket för. Man ska vara otroligt försiktig med att rulla för mig. Det är inte bra att rulla med nacken.
Nej, det är, då får du vara stel. Mm. Tänker jag. Ja, men vi blir väl bra på det vi gör, eller hur? Ja. Slutar du röra på nacken, ja, men då kommer du inte tåla ett skit första gången du rullar på nacken.
Nej.
Som de som säger, jag får alltid ont i nacken och vad jag än gör, så om jag bara roterar så här så gör det ont. Jag känner mig så svag. Ja, men du kanske ska börja träna nacken. Nej, men det går inte. Då får jag nackspärr direkt. Ja, men då får du börja på en mycket lättare nivå kanske. Men det kan ju vara lämpligt om du upplever att du är svag, att du ska börja träna.
Mm.
Ja, jag är svag i knäböj. Kör knäböj så du blir stark. Det är inte svårare än så.
Nej.
Sen är det lite svårare än så. Därför att man vet inte riktigt var man ska börja och gör man rätt och gör man fel. Men så här, ta hjälp av någon som kan.
Mm.
Så är det. Man måste ta hjälp. Inte bara kolla på Instagram-klipp.
Nej.
Det kan bli jävligt fel. Alltså det kan bli det.
Nej, men det där är det, du tar ju upp en poäng. Nu är ju du en Instagram-kung, så det är... Nej, men jag tänkte, alltså det, så här, man kan hitta mycket bra på Instagram och man kan hitta otroligt mycket vilseledande information, speciellt när man följer en viss typ av kanske Instagram-influencer som säger, jo, det här är jättebra, gör det här, och så är det bara helt åt helvete.
Ja.
Hur frustrerande är det att se sånt?
Ja, men det är, jag kan tycka att det är, för att just när de proppar på folk de här myterna med att så här, ja men det är så här, du behöver träna upp din bål, det är bra för ryggen. Och göra det liksom, ge det rådet till hela allmänheten. Och så börjar folk göra det och så kanske de inte, det är inte alls det de behöver göra, så får de ont istället. Då tänker de att till och med det som jag är svag i, som jag behöver träna, gör ont, jag är ju rökt. De behöver bara göra någonting annat.
Mm.
Så här, ja, jag får ont när jag kör marklyft. Ja, du måste träna upp bålen här, säger den här Sofia influencer här. Hon har kört 2 år på gym och dricker Nocco. Hon tycker att du ska träna båda. Nej, men det är lite så, och jag tror att det är väldigt svårt för människor att orientera sig i vad som är rätt och fel. För att en kille säger någonting, så kommer jag säga, men det där är bara trams, skit i det där. Varför ska de lyssna på mig? Mm. Det låter ju som att jag sågar precis allt i hela världen. Men det gör jag, alltså egentligen gör jag inte. Men så här, jag är bara lite kritisk, även till mig själv. Jag kan läsa gamla inlägg som jag gjort och bara så här, fan, vet inte om jag, det där ska jag ta bort, det där går inte. Så jag kan inte säga längre. Men ja, nej.
Vi har lärt oss i alla fall att ingenting är som det verkar att se ut, och det finns inga svar där ute heller. Så vad vet vi?
Kom inte till mig om du vill ha svar. Du får inga.
Visdomsord från Björn Ogeus. Vad är det senaste han har sagt till dig som har fått dig att känna så här, ja, det här var bra?
Ja, Björn Ogeus. Han sa massa bra grejer här tidigare då. Visdomsord som Björn har sagt. Fan, det blir svårt när du tar mig så här på bar gärning. Vad pratade vi om? Vi pratade lite om smärta, såklart, tidigare. Det var precis innan jag kom hit som vi stod och babblade. Jag ska ha med honom i, jag har ju såna här online träningsprogram och liknande, och jag ska ha med honom i videoinstruktion. Han ska få prata lite om smärta i ett av programmen som jag har. Man kan då, jag tror det kommer bli en timme långt, han kommer få prata lite om när det gör ont, helt enkelt, och hur man kan handskas med det. Visdom som, men Björn säger så mycket bra grejer. Fast svårt det blev, Paul. Det är skitsvårt. Alltså, ja, vad ska, vad, nej, jag vet liksom inte vad jag ska
när det finns för mycket att ta upp, då vet man inte ens var man ska börja. Jag vet känslan.
Det är för att så här, om han lyssnar på det här,
det gör
då, ja, men det gör han. Och då vill jag ju verkligen att det ska komma ut rätt, så att jag inte drar någonting, för jag blir lite nervös då liksom. Jag bara, nej fan, nu har ju the almighty här bakom.
Björn Ogeus var med i ett avsnitt bland tidiga avsnitten. Det tycker jag också att ni kan hoppa tillbaka och lyssna på. Han är någonstans mellan typ avsnitt 2 och 10 skulle jag tippa. Där någonstans sitter ni honom väldigt, väldigt tidigt. Även Tobbe och Geus, hans son, har också varit med. Så jag tycker att ni kan backa bandet och egentligen lyssna i kapp alla. Mm. Är det någonting som du vill säga avslutningsvis? Eller har vi nått allt? Har vi fått fram allt? Det finns såklart otroligt mycket mer att gå in på. Det gör
jag vet inte. Alltså jag har ju en tendens att spåra rätt mycket, och sen så slutar det med att säga, vad pratar vi om? Så här, att jag bara hoppar in på nästa och nästa och nästa. Nej, men som avslutningsvis, rör på er. Var inte rädd för att röra på er. Mm. Och varför säger jag då det? Jo, därför att många tror att så fort de får en skada får de inte röra på sig. Typ diskbråck, vad det nu än kan vara. Nej, inte röra på sig, det kan vara farligt. Artros, inte röra på sig. Allting, så vitt jag vet just nu, det mesta tenderar på att man ska försöka vara så fysiskt aktiv som man kan ändå. När du mår dåligt, när du sover dåligt, när du inte hinner, alltså någon form av fysisk aktivitet, försök få in det varje dag, superviktigt. Alla i min bransch kommer att tjata på det tills den dagen du börjar med det. Så dra på det mer. Mm.
Instagram-konto, och var mer kan man följa dig på din resa?
Man kan hitta mig på, precis, Instagram, SLS_Niklas. Och sen har jag en YouTube-kanal som heter Kairo Expert. Kairo Expert. Mm. Där går jag väl i samma saker som på Instagram, fast jag går in mer på djupet. Lite så.
Snyggt. Mm. Tack för den här gången.
Tack själv, Paul. Kul att du var med på mitt YouTube-avsnitt.
Ja, trots att det inte syns.
Men vi får höra din vackra röst i alla fall.
Men super. Ja. Hörrni, hoppa in och följ Niklas direkt, och kom ihåg att rör på er. Sluta inte röra på er bara för att ni känner er lite begränsade i er rörelse. Niklas, du och jag, vi kommer sätta oss flera gånger i framtiden, så det här är absolut inte sista gången ni hör
SLS Niklas. Vi kanske skulle ha ett specifikt ämne då, som vi djupdyker i. För nu var vi ju vitt och brett.
Ja, ja, såklart. Vi har tid på oss.
Var det riktigt?
Vi har tid på oss att snacka ordentligt om något. Men vi spar på det till framtiden. Tack för den här gången, kära lyssnare. Hej då!